Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Innan du lyssnar på dagens avsnitt kommer en disclaimer. Avsnittet spelades in innan det stod klart att Janne skulle lämna som förbundskapten om Sverige inte gick till EM. Det var också innan dess att Karl-Erik Nilsson avgick som RF-bas. Så om ni undrar om vi har missförstått saker och ting så är det alltså för att det spelades in innan dessa båda två beslut. Men jag tyckte att resonemanget höll som principen då och därför har jag valt att behålla det. God lyssning, gott folk.
God middag, god middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till.
När du en liten dröm, Christian, om att bli en stark man?
Jag gillar ju starka män.
Ja.
Jag tänkte på det när man liksom i sitt kartotek sköljde över dem som skulle kunna få det epitetet, så gillar jag ju många av dem.
Mm.
Sen har man ju blivit äldre och kanske hittat en liten problematik bakom den ljusa fasaden hos vissa av de här männen. Om man uttrycker sig så.
Kan vi ge ett exempel på en ljus fasad?
Ja, men den jag ska prata om är ju en sån, men det finns ju många. Jag bara, till exempel P.G. Gyllenhammar är ju en sån.
Ja.
Som liksom har en fasad utåt. Så, du vet jag inte hur han är. Så, men det känns ju inte som att han kanske är den mest trevliga personen mot alla andra människor runt sig.
En spricka i kristallen, eller vad heter det boken som dottern skrev?
Ah.
Men jag tänker att det kanske det har sin naturliga förklaring. Att det går liksom inte att vara stark man, ta de här stora, ibland obekväma besluten utan att någon hamnar i kläm. Det går inte att jobba på det viset som vissa av de här starka männen vi ska prata om faktiskt gjorde utan att någon familjemedlem känner sig lite försakad.
Nej.
Eller?
Nej.
Det är väl dagens underdrift, tror jag.
Så att,
det är väl en ganska genomgående profil.
Antingen så blir man en stark man eller blir man inte. Och då kan man bli en bra pappa istället.
Men det är det jag menar. Att jag, liksom nu när jag är 42, kanske senaste 3-4 åren i alla fall, har jag reflekterat över baksidorna med starka män.
Så fram till 2020?
Ja, fram till pandemin, som man brukar säga. Det finns ju före efter
pandemin.
Då hade
du liksom ingen kritisk blick på starka män överhuvudtaget.
Det är mycket reflektion som skedde under pandemin där, när man var lite mer satt hemma på kammaren så. Gjorde inte jag det i och för sig. Men det var lite färre människor på Swedenborgsgatan några dagar där. Och då kunde jag sitta och reflektera. Och då, ja, bland annat kom jag till den insikten.
För att en sak som jag tänkte på var att vi spelade ju in podden över genom hela pandemin. Och var det mycket snack om någon som är sjuk eller någon som är sjuk. Sen kom det fram, alltså när pandemin lite var över då. Då sa det till mig så här, ja, jag hade ju corona 2 gånger. Ja. Men vi såg ju varje vecka. Så att det kan inte du, du måste suttit med oss i din lilla studio och bara andat oss i ansiktet med sån.
Men det fanns väl en inkubationstid och en sådär.
Du menar att du blev sjuk kunde, måndagar var den på topp och så extra in på torsdag. Aldrig, ja.
Men det är ju ett starkt manbeteende för övrigt att skita i
verkligen.
Corona.
Ja, men överhuvudtaget skita i konsekvenserna för andra människor är väl ett drag av den starka mannen.
Mm. Kan vi inte, Stig Svensson, för nu, om vi då ska röra oss inom idrotten, Stig Svensson, stark man ju. Mm. Alltså han drev väl mer eller mindre öster. Alltså fotbollen i Växjö helt ensam. Mm. Vad är känslan?
Ja, det finns ju en fantastisk historia som väl aldrig har bekräftats, men Stig, den allsmäktige ledaren utanför plan, Tommy, den allsmäktige ledaren på plan i öst i många år. Ja. Det var någon match, de skulle haft straff öster. Tommy springer efter domaren ut i korridorerna och ropar på honom och menar på att far tyckte också att det skulle vara straff. Mm. Varpå domaren svarar, jaha, vad tyckte mor då?
Och så blev det tyst. Var om det nu
är sant. Ja, man hoppas ju det.
Så snabba ska svenska domare
vara. Ja, för det är ju sånt som en stark man hade svarat faktiskt. Alltså domaren kanske också var en stark man.
Ja, just det.
Karl-Erik Nilsson Emmanbo, det är ju en stark man.
Fast är han?
Jo, det är. Han har ju alla de här pampdragen också, jo, de negativa
det
som...
Det finns ju också en, liksom en riktigt stark man har...
Jag tycker det finns en dos av ärlighet och framförallt det ska vara något rejält i en stark man. Och det vet du fan om jag ser i Karl-Erik Nilsson. Alltså, det där karriäristiska kanske inte kännetecknar den starka mannen. Inte den som jag tänker på i alla fall.
Jag fattar vad du menar.
Stig Svensson skodde ju sig inte på Östers IF eller på svensk fotboll direkt. Han
hade mycket väl gjort det. Känslan i alla fall att han inte gjorde
det. Han hade sin trävaruhandel, så han klarade sig ändå.
Jo, det är väl okej, det finns en starka man som har en industri bakom sig så att inte han behöver pengar. Och så finns det de där som Karl-Erik Nilsson, som jag skulle ändå säga är en stark man, men kanske inte med de förtecknarna då, men har kommunpolitiken, har liksom arbetet. Men nu kanske då han ser liksom att det är en internationell karriär inom idrotten som är framför honom. Och då håller jag med dig, då blir det lite mer smarta karriär steg så att säga.
Ja, och det så gjorde ju inte heller Stig Svensson, eller har du någonting annat att komma med? Nej. Han strävade ju inte efter att sitta med i FIFAs exekutiva kommitté. Han ville ju bara sälja lite brädor.
Men om någon bara lyfter ett litet kritiskt finger så att vi vet kanske inte, det måste också vara okej.
Inte om det är
formellt sett journalistisk produkt.
Inte om det är Stig Svensson. Jag sa Stig Nilsson, och det var ju en freudiansk felsägning av mig, men det är ju också en stark man.
Ja, just det.
Det är nästan samtidigt.
Jag skrev upp Smokey.
Ja. Verkligen. Den Smokey Åsberg som ju fixade F1 till Anders Topp.
Åsberg heter det. Sorry, Åström.
Ja. Ja, Åsberg, för det är släkting till Stefan. Men de får saker och ting gjorda.
Driftiga.
Driftiga. Och den position de har kanske inte alltid är så avgörande, utan man får ändå saker och ting hända på andra områden och sådär, tänker jag. Liksom att Lars-Åke Lagrell var väl en stark man, får man säga. Han var så himla länge. Till slut har de byggt upp sådana enorma nätverk och känner alla överallt att liksom, oavsett vems bord frågan ligger på, så är liksom ändå den starka mannen som precis fattar det beslutet. Det
blir ofta landshövding också.
Landshövding? Mm. Har man någon makt som landshövding?
Ja, det har man väl.
Ja, man får väl, vad är det då? Han bestämmer vad en ny gata ska heta och sånt.
Ja, man bestämmer väl över länsstyrelsen, som i sin tur har ganska mycket makt ändå regionalt.
Sånt här sätt.
Tror du att det var ett representativt?
Ja, det är ganska representativt, absolut. Han var ju landshövding i Kronobergs län.
Ja, Lagrell. Han var god, var han. En sak som jag tycker att en stark man ska ha, man ska vara tillgänglig. Alltid redo när någon ringer. Och det var ju Lagrell. Mm. Han kunde man ringa precis när som helst på dygnet. Det har jag gjort många gånger. Och så ringde man och så frågade man lite för syn kanske. Så här, ringer jag stör kanske? Eller, kom du bara, sa han ofta. Så var det bara att köra.
Man hatade ju inte intervjuer heller.
Nej, nej. Men Karl-Erik Nilsson har ju för fan inte svarat i telefon på 2 veckor nu.
Nej.
Utan det är mejlledes och eventuellt ett sms och sådär.
Kan man vara på väg mot att bli stackare? Man kanske till och med vara stackare man. Men sen så när det, som i Karl-Eriks fall, blottas han ju nu.
Ja, han är en strebe, tror jag mer.
Okay.
En stark man ska också någon gång stanna i karriären och säga att så här ska jag vara och härifrån ska jag bara styra. Det är liksom nästan en nödvändighet att sakta in i karriärutvecklingen och istället förstå att här har jag mest möjlighet att påverka och så stannar man där. Och så.
Men det köper jag 100%. Jag har en bara också så här, kort nämna, tycker jag. P.O. Söderblom, som kanske inte ni har koll på, men som var ju ordförande i Svenska Handbollförbundet, blev ju det 95. Och eldsjäl i Anderstorp, framgångsrik företagare som vd i Plastunion, som levererade formspruta, plast och hade 170 anställda. Men han dog ju bara 53 år gammal, och jag tyckte det här är liksom både fint och tragiskt på samma gång. Det var ju alltså på Scandic Infracity där uppe bland Sväsby, som nu vet man åker till Arlanda.
Uh-huh.
Och där hade ju då Handbollsförbundet en årskongress. Och han går upp efter första dagen och lägger sig och var kanske lite så trött, ovanligt trött, och så här, vaknar aldrig.
Nej.
Och jag tycker ändå det på något sätt är liksom lite fint att man dör på en handbollsförbundsårskongress på Scandic Infracity i Upplands Väsby. Då blir det liksom, det för mig blir eftermälet då en starkare man.
Jag tycker du ska dö riktigt hastigt när det är dags för dig, Christian. Jag hoppas att det var långt kvar.
Ja, 53, så det är ju 11 år till.
Ja, men precis, det är liksom, det är någon så här affärsmännens 27-klubb, du vet, såhär, tråkstjärnorna dör när de är 27, men
ja,
en riktigt bra affärsman ska inte bli över.
Ja,
53, då ska blodkärlen vara så tilltäppta att det säger stopp.
Och så ska man somna in på något symposium.
Under stärkta lakan på ett Scandic-hotell någonstans i någon svensk. Upplands Väsby är helt perfekt.
Är helt perfekt.
Knall och fall bara, man går upp där så ligger det perfekt, så bara bär man ut dem till någon närliggande. Så ska det gå, Christian, det tror jag skulle vara bra.
Det tror jag också skulle vara bra.
Mätt och god efter en härlig...
Ja, buffé liksom. Och liksom glas och en liksom lång sittning om CSR-projekt inom Handboll Väst.
Precis.
Ja.
Ja, vi kan bara hålla tummarna, Christian.
Ja.
Men Marcus...
Ja, Rickard Fagerlund har kommit med...
Ja.
Ska vi köra en liten kort bio? Ja. Ni har ju hyfsat koll på honom och säkert våra lyssnare också. En gång i tiden ishockeyspelare, många har säkert glömt bort det, inledde sin karriär i ett lag som heter BK Star i Södertälje. Värvade sen till SSK, där blev svensk mästare 56. Fortsatte efter spelarkarriären som lite tränare, lite här och var, lite ledare. Och så var han bilhandlare.
Mm.
Jag tycker det är läckert.
Ja,
man kan ju bara
bra.
Tänka sig vad som komma skall och någon som kränger bilar på 70-talet.
Ja. Det är lite som vi pratade om det med reklamerna där, att den typen av grafiker som Stig Engström var, alltså den här fyrkantig, tänker mycket innanför boxen, liksom så här obstinat på många sätt, att den typen av grafiker var heller, men kanske även att bilhandlarna på 70-talet var något helt annat också, alltså kränga en ny sån god driftsäker Saab på ett ärligt sätt, tänker jag att man gjorde det på den tiden.
Sen 1983 så valdes han, det är alltså 40-årsjubileum i år,
just det,
firar vi,
ja.
Valdes han in som ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, och där satt han i 19 år, kunde bli 20, vi kanske återkommer till det, och anledningen till att det inte blev så. Och under de här åren så drev han ju på utvecklingen stenhårt, och alla som var med på den här tiden, även om man inte var med, så och tittar tillbaka, så förstår man ju att hockeyn sent 80-tal, hela 90-talet var ju vårt absolut mest populära landslag, utan att tveka, så skulle jag nog säga, trots fotbollens VM-brons 94, så här, men 80-talet med Laban och så här var inte så jävla svängigt.
Nej.
Men hockeyn stekhet alltså. Och den utvecklingen drev han ju då inte sällan genom att trampa folk på tårna.
Nej.
Eller han körde ju liksom över folk med plogbil över tårna. En sak som kanske inte Faglund specifikt som person, men en del av den här utvecklingen ledde till att hockeyn sålde ju sina matcher till tv så pass tidigt som 93, tror jag, medan fotbollen med Lagrell i spetsen, det skedde ju först 97, va? Kanal Plus kom in.
Mm.
Så hockeyn mycket, mycket tidigare där. En del av det Faglunds förtjänst, såklart.
Nu var det bra helt plötsligt att sälja ut.
Man måste hänga med.
Ja, jag sa att de var före, eller? Men eldigt kanske det var. Men det är ju bara för att jag... Ja, vi kommer komma till det också. Hur man faktiskt kan gilla en pump i efterhand. Citatmaskin såklart. Jag kollade runt lite i arkiven då och tänkte bjuda på några härliga rubriker, härliga bråk och ha kanske också lite ljud då, så man kan få lite känsla av hur det kan ha varit att intervjua honom och hur det var att ha någon som fiende eller bundsförvant. Vad säger ni om det?
Det låter bra.
Det första jag hittade, det finns ju mycket gott här.
Alltså det finns hur mycket gott. Jag var inne på KB och så här, så jag kan skicka hem några artiklar till dig, Marcus. Och då sökte jag bara på Rickard Fagerlund. Och då får man ju upp, alltså, jag vet inte hur många man ser samtidigt så här, liksom träffar då, som är tidningsuppslag på skärmen, men kanske 20 dagar någonting. Stora rubriker, man förstår ju att liksom, det finns inte en artikel av Rickard Fagerlund som inte har en oerhörd rubrik. Alltså allt är så här, han har varit krig, ofta så här citat är det ju, nu ska Fagerlund få sina fiskar varma, eller du vet så här, för när någon har liksom bitit tillbaka mot honom, eller att det är direkt citat från Fagerlund då, som är otroligt grovt, eller du vet, som idag man bara baxna ju så här. Väldigt oängsligt sätt att uttrycka sig på.
Det första jag hittar i arkiven, det är någon gång från mitten på 80-talet, då har man sålt 6 stycken matcher som ska visas i tv. Kommunförbunden, tror jag det hette, de kräver då ersättning av Svenska ishockeyförbundet för förlorade publikintäkter. Och det görs ett inslag, jag tror de vill ha 25 eller 30 000 per match. Det görs ett inslag i Aktuellt där Fagerlund får kommentera detta, och det låter så här.
Det är 6 stycken tv-sända elitseriematcher det rör sig om. I somras begärde kommunerna att få 30 000 kronor per match som ersättning för förlorade publikintäkter. Ishockeyförbundet sa nej, och nu när 2 matcher redan är spelade har kommunförbundet gått ner till 25 000 kronor per match. Men ishockeyförbundet förstår inte kommunernas krav på ersättning.
Nej, det kan jag inte göra, eftersom vi hävdar att det här är inte fråga om minskad publiktillströmning, utan det är det på en enskild match, men totalt sett gör vi det här för att öka publiktillströmningen.
Hur mycket får ni från tv?
Det rör sig om ett 5-siffrigt belopp, alltså lite över 10 000 kronor eller något sånt där. Och det är alltså småpengar i sammanhanget.
Per match alltså?
Ja.
Tror ni Rickard Fagerlund känner sig pressad eller inser att han har vunnit striden när kommunförbundet sänker priset här lite? 30 då? 25 då?
Men vad fan ska kommunförbundet ha pengar? För jag fattar inte det.
Nej. Jag vet inte heller riktigt om
pappa jobbade på kommunförbundet.
Kopplat till arenorna och hyran och sådana saker.
Ja, precis. Men är du väl ändå liksom klubben som betalar hyran, eller?
Ja, inte på...
Inte på den tiden kanske.
Nej, och här hör man ju, han pratar liksom på ett sätt som är lite... vad kallas det när man har lite så här?
Ja, men lite nedlåtande, eller?
Ja, lite fin dialekt sådär, lite...
Ja, är han stockholmare eller?
Han är från Södertälje.
Ja, Södertälje, sorry.
Södertälje. Det här är det första
jag stöter på. Men det är lite Stocksund.
Ja, precis. Men jag tror absolut inte han hade sådana drag.
Han har lagt sig till med det.
Ja, eller så kanske det är något talfel.
Talfelet
överklass.
Han kanske har tänderna utslagna 8 gånger under sin hockeykarriär.
Fan vad gött, om man ska bli stark man så får man en sånt överklasstalfel. Perfekt. Ja.
Ganska ovanligt.
Vi hoppar lite då i tid och rum. 90 kommer vi fram till då. Det här är min favorit alltså. Och jag har en kollega som har skrivit så jävla bra om det. Det är VM i ishockey i Bern. Sverige blev världsmästare 87. Det är fortfarande fight med Sovjetunionen och sådär. Sverige slår Sovjet. Det är vi sista, 91 också så småningom. Men slår Sovjet i gruppspelet, vinner gruppen, blir då Europamästare, vilket man aldrig har brytt sig om att fira. Men vinner den gruppen, Tommy Sandlin är nöjd, stolt över sitt landslag. Rickard Fagerlund är inte ens på plats. Och Sandlin är förmodligen lite arg för att han inte har fått frågan om att förlänga sitt kontrakt. Så då säger han så här till den samlade presskåren. Jag tror inte Rickard Fagerlund känner någon som helst stolthet. Han uppskattar inte vad vi gör. Oj. Peter Wennman, min gamla fina kollega på plats, inser ju så här. Det var ett bra citat. Det måste vi ju höra vad Fagerlund har att säga. Så han tar reda på att Fagerlund är på väg ner till Bern. Han ska landa vid midnatt ungefär. Så han möter upp Fagerlund och hans hustru Gullan. Som ska komma vid midnatt.
Jag ska också ha en hustru som heter Gullan.
Ja, Gullan är fint. Det är ju i Snowroll. Heter hon Gullan också.
Men alla starka män. Alltså Lennart Hylands fru heter Tuss. Ligger Fagerlunds fru Gullan. Ja. Ja, det ska vara något sånt. Man ska höra vem det är som har tagit hand om barnen. På hur de heter.
Men vem man ska ju då möta upp Fagerlund för att få en motkommentar. Då skriver han så här: så när Rickard kom till sitt hotell med hustrun Gullan vid sin sida högg vi honom direkt och bad om ett par minuter. Vi tar dig i baren, skrattade Rickard. Mitt i en klunk öl fick han så höra vad Tommy Sandlin sagt tidigare under kvällen. Fagerlund ställde ner glaset, stirrade tom framför sig och utbrast: vilken jävla kärring.
Va? Så sa han det?
Ja, helvete vad mycket. Hur de höll på där i Hockeyförbundet. För att om man tittar nu på Janne då, för att ta ett slitet exempel kanske, men att nu är det så här, då är de alltid de är alltid en enhet liksom. Att pratar man med dem så är det så här, Janne, det är som att de är en, och det är väl bra då kanske att de håller varandra, visar stöd och så.
Ena front.
Och Hockeyförbundet har alltid haft helt tvärtom. Alltså förbundskaptenen har ju alltid varit alltså fiende då med Rickard Fagerlund. Alltså Sandlin bara passar på att ge honom liksom ett jätte så här, ja, att den som är ytterst ansvarig, han bryr sig inte om det vi gör, säger liksom förbundskaptenen. Och sen så kallar liksom då ordförande kallar liksom tränaren för kärring. Alltså det är så här, tänk om du har varit med Janne typ, att bara, vad fan håller Janne på att fjanta sig som en jävla
Stefan
kärring.
Stefan Pettersson, nu är det väl något år sedan, men han Jens T. Andersson kom ut i en mixad zon efter en landskamp, kallar Janne för jävla kärring.
Ja, eller skrattar åt Janne så här och bara,
eller Reinfeldt blir ju motsvarande
nu. Nu är det Reinfeldt, nu är det Reinfeldt.
Ja, apropå Starkman.
Ja, alltså det är helt otänkbart liksom. Ja, ja. Jag vet inte om du kommer komma in på det, men hur han och Kurre Lund, vänta vad säger jag, Kurre Lundmark.
Ja.
Ja, hur de, helvete vad de höll på med varandra också liksom. Alltså det var ju som katt och hund.
Ja. Ja, jag kommer faktiskt inte komma in på det eftersom vi har varit inne på det tidigare, men kan jag dra lite kort. Inför OS Lillehammer så sitter Rickard Fagerlund i Tips Extra och får frågan vem som är hans favoritförbundskapten. Då säger han ju inte Kurre Lundmark utan Conny Everson och önskar att han ska komma tillbaka till svensk hockey. Och sen kräver han ett guld av Sverige.
Av
och Kurre.
Den tränare han precis inte sagt att han inte har något förtroende för.
Plus att han då under den första matchen är det väl mot Slovakien, reser sig upp och lämnar matchen mitt i och drar iväg på något möte någonstans i Centraleuropa.
Då har de ju en kamera på. Ja, han vekar tagit om naturligtvis. Alltså det är också helt otänkbart här i fotbollsförbundet.
Och den här storyn, det är ju en supersnackis. Vänman åker hem och skriver ut det här och det här citatet sprids och sen slutar det med att, och Sandlin ska man ju veta att han är en ganska mjuk, känslosam, tänkande, ja men fin man.
Ja, men han är
så han
mjuk,
tar illa vid sig av det här. Och då slutar de med att de sitter ju på varsitt hotellrum och tjurar. Media häckar utanför. Jag tror att det är Bosse Tovland som är någon slags överledare. Går till Peter Wennman och frågar så här: vad fan ska vi göra nu? Det är också en sån här tidsmarkör. Så här, hur fan ska vi lösa det? Och då säger Wennman så här: men be dem gå ut och ta en näve på en terrass så att man kan ta den bilden och så här, så är det väl överstökat sen. Och det är precis vad som hände. De tittar inte varandra i ögonen och man kan verkligen känna att det är en iskyla mellan dem. Men hur som helst så de släpper det väl där och då så småningom.
Ändå fint, men öppen fade inom förbundet tycker
under
jag.
Mästerskap.
Mitt under. När det också går bra.
Ja, när det också går bra. Det är perfekt.
Janne har precis tagit oss ur gruppen i EM. Då kommer en riktigt sånt tjuvnyp mot Janne. Så det är helt otänkbart.
Ja, vilket är tråkigt såklart. Nej, den här Bern 90 otroligt fasigt gött mästerskap. Något år fram, 92, inför OS så pratar han om damishockeyn och menar att damishockeyn tar bara resurser från vår manliga verksamhet. Det vore bättre om kvinnor ägnade sig åt att vara vackra istället. Den landar ju sådär kan jag säga. Det kommer ju med damishockey här. För att 6 år senare, då är du med på programmet. Damishockey i Nagano och OS 98. Det går inte alls särskilt bra för Sverige.
Och
då är han där igen och hugger. Då kan vi låta honom själv berätta. Jag hittade ett klipp nämligen när han hade avgått som ordförande för Svenska Hockeyförbundet och på eget bevåg så att säga ta upp en anekdot som han kanske egentligen inte borde ha tagit upp, men det säger väl någonting om Fagerlund att han ändå kan och vågar bjussa på den. Nu har det ju gått några år efter 98 och sådär, men så här lät det då.
ärligt talat, visst har du också skapat någon rubrik bara för rubrikens skull, för att ge hockeypublicitet?
Ja, men visst har jag haft roligt på en del, måste jag erkänna. En av de bättre tycker jag ändå var när jag hade den här kontroversen med tjejerna och ishockey. Där har jag vänt, vi satsar väldigt hårt på tjejerna nu för tiden, men när vi var i Nagano och det inte gick särskilt bra, men Sudden fyllde år och de sjöng väldigt vackert för Sudden, då kunde jag inte låta bli att säga att tjejer, jag tycker ni sjunger bättre än ni lirar.
Så jävla nöjd själv också. Det är ju inte kul. Objektivt är det inte kul.
Någon slags trygghet ändå att han då, ja, han har ju vänt här och det satsas pengar. Och, ja. Och
fast han har pratat han vänt?
Om, ja, men jag tror nog han har gjort det.
Ja, men det säger han ju ändå till tidningarna. Så här, jag har ändrat mig gällande dem. Men om man ska vara välvillig då mot Rickard Fagerlund då, liksom, alltså jag menar, det finns ju en grabbighet här som kanske liksom inte är så snygg, så här, men om man ska vara välvillig då mot den här stilen, så alltså, är det inte bara en gammal uppfostringsstil, alltså typ att om man sätter massa press, alltså om man sätter press på Sandlin, man sätter press på Kurre, så här, att ni ska veta om det, att så här, vad ni än gör så är inte ert jobb säkert. Om man hade pressat, alltså jag menar, den typen av press kanske är bra. Det är nog vuxna människor som utsätts för det. Det kanske inte är hela världen. Alltså, om någon hade blåst på så här med Janne, typ att du skulle veta att det kommer du inte till EM nu. Det är inte ens nästan att vi kommer förlänga med det. Det är raka spåret ut. Liksom. Då, alltså jag menar, det kanske, sånt kanske också skapar
någonting. Då kanske man inte börja experimentera och då, med spelsystem och sådär.
Nej.
Så då kör vi 4-4-2.
Ja, men det är inte säkert att den typen av press är dålig. Till exempel då damhockeyn. Jag menar, nu är det ju liksom manschauvinism att uttrycka sig på det sättet. Var vackra och sådär. Det är liksom, men vi sa att pressen har varit så här. Okej, ni spelar inte bra. Det är för dåligt. Jag menar, det måste ju också, den kritiken måste ju också kunna föras fram. Damhockeyn kanske inte var så bra 98. Det kanske var så också att så här, ni skulle behöva liksom öka. Vi behöver ha bättre spelare. Vi behöver ha större upptagningsområden. Ni måste som, jag vet inte, hela organisationen måste förbättras, det måste komma ut mer till ungdomar. Alltså jag menar, sätta den typen av press. Det kanske inte heller är piss, istället för att stå och applådera och säga så här, åh vad kul att ni håller på, ni är jätteduktiga, fast det håller alldeles för låg nivå. Jag vet inte, alltså.
Men jag kan förstå vad jag menar, ledarskapstrenden nu i både yrkeslivet och idrotten är ju att man ska mysa, klappa, man ska individanpassa, man ska liksom motiveras, inspireras och ha kul och sådär.
Ja, värdegrunder och
så. Ja, exakt.
Som skit.
Ja, ja. Ja, som skit.
Det gillade vi inte i SIB.
Ja, men det var jättebra. Men, ja, men alla vet ju också, det går ju för långt ibland.
Jo, det håller jag med om, verkligen. Och på bekostnad av resultatet då.
Ja.
För att man konkurrerar med andra länder som kanske inte har den värdegrunden då.
Jag tycker den jämförelsen med fotbollslandslaget är jättebra faktiskt. Ja. Så här, nej, det är ju inte någon som har uttalat någon slags så här, någon krav. Finns det ingen kravställning? Nej.
Det blir också lite barn.
Uppifrån, alltså ovanför Janne. Så här, att, nej, men fan, alla lag i Europa får ju spela EM utom tre. Ja. Och vi ska inte vara ett av de tre, för då är det dags att byta. Varför kan ingen säga det?
Nej, för jag menar, Janne är ju vuxen. Och det blir lite så här, jag menar, och så vet ju alla vet ju om att om Janne inte tar oss till EM, då vet vi om att då kommer han inte få vara kvar. Alltså det är ingen som kommer tillåta det. Så det kan man bara vara ärlig med. Så här, ja, det är klart att vi kommer, då hade man ju också stängt det så här. Går inte Janne till EM, då kommer vi ta in en ny. Då hade väl de frågat då, ja men när händer det? Men då hade man åtminstone så här, blir det inte EM så är Janne borta. Mm. Det hade väl Janne klarat av. Han har jättehög lön, han har en plats som jättemånga människor vill ha. Han har massa ansvar och sådär. Då får man väl också ta fan att liksom, det är slut om att ta sig till EM. När, jag vet inte, det är lite sån gammal auktoritär patronsamhälle. Kanske inte helt pissigt liksom.
Nej, vi sitter ju här och ömmar för det lite grann.
Ja, lite grann.
Så jag som är asdålig på att ta kritik, alltså jag blir alldeles svettig där på.
Jo, men vi är ju inte heller liksom, alltså vi är ju inte, det är skit, pamparna hade skitit i oss.
Precis.
Ja, men det här är egentligen bara ett axplock, men så ringde jag till Peter Forsberg faktiskt på förbundet. Jag tänkte också, det är, han heter ju Peter Forsberg, ja, så att han har ju berättat om det, kommer på sådana konferenser och kongresser, och så är det någon som bara säger, fan, sitter jämt Peter Forsberg, så är det han Peter Forsberg som kommer, och han har en jävla fin glimt faktiskt.
Du måste kunna prägla honom att alltid se folk bli besvikna.
Ja, men han tar det på helt rätt sätt, och egentligen borde inte Peter Forsberg på förbundet vilja prata med mig, men han verkar skita i alla skriverier genom åren. Så att,
Just det, för de har en liten njugg inställning till dig på förbundet.
Nej, inte Peter Forsberg.
Nej, men jag...
Ja,
alla andra.
Det är väl den andra underdriften i dagens.
Han är också från Södertälje. Så går man på ishockey i Scania-rinken så kan man springa på den Peter Forsberg. Det var ju Faglund också. Det var Faglund som tog in honom i SSK till en början. Och han fick också en hockeykarriär och har jobbat mycket inom SSK-förbundet och sådär. Han berättade att Faglund var så fruktansvärt skicklig på hockey. Han hade ju spelat hockey. Han kunde ju sporten också. Det var ingen som slog honom på fingrarna där. Vilket ger en sorts tyngd såklart. Mm. Och sen hade han varit bilhandlare och så ville han ju ishockeyn väl. Och det fick ju nästan gå ut över sin personlighet någonstans. Så att, ja, men kan ishockeyn vinna någonting på det här så är jag beredd att ta en smäll. För hockeyns skull så att säga. Så berättade han att det fanns en man, Leksands starke man, Björn Doveskog, som satt i något som hette Elitserieföreningen. Det var Elitserieklubbarna, hade en egen liten förening. De var fruktansvärt trötta på Faglund. Så de samlade ihop sig då inför en kongress. Tyckte att han kör över folk. Och samlade på sig en mängd argument. Och de skulle liksom inte ge honom en möjlighet att sitta kvar. inte en rimlig chans att han kommer fortsätta när vi har lagt fram alla våra argument.
Man samlar på sig det som det här klassiska uttrycket, if you aim for the king you better not miss, alltså man måste
ja, liksom, en chans.
Och på den här kongressen då så tog Doveskog till orda och pratade i lite drygt 2 minuter, sen bröt Faglund in, smulade sönder varenda litet argument till oigenkännlighet, och så blev Elitserieföreningen återigen överkörda. Till och med då när de skulle använda just det som ett argument, att vi blir ju alltid överkörda. För att få bort honom så blir de överkörda och han sitter ju kvar. Och han har varit på att spela genom åren som har tackat nej till Kronor och sådär. Tyckte han var för jävligt och menade på att det är kontaktsbrott och sådär. Jag tycker ändå att vem man ska få stänga Faglund här. För han skrev en jättefin runa. Vänner man också från Södertälje.
Ja, men jag tycker folk som håller på med hockey, vi tar dem från Södertälje.
Ja, men lite så faktiskt.
Alltså det räcker, det är upptagning, det är tillräckligt stort upptagningsområde.
Och då skrev Wennman så här: Rickard Faglund var en hockeyjournalists absoluta dröm. Man kunde ringa honom när som helst och hur som helst och få till en skarp rubrik i brist på annat, en händelselös onsdagkväll. Rickard var med på noterna, han fattade hela grejen. Svensk hockey skulle ut i spalterna, det fick vara på gott och ont. Det skulle skapa större intresse för sporten och om det gick ut över hans egen person så var han beredd att ta den smällen på hakspetsen. Och då fyllde Peter Forsberg att han brukade resonera som så här, Faglund, att konsekvenserna de skiter i, det får vi ta senare. Det kanske ska bli vårt motto också, tänker jag. Skit i konsekvenserna, de tar vi lite senare. Så här. Nu är det viktigt att det händer någonting. Och jag kommer ihåg att efter fiaskot i Salt Lake 2002 så stod han där direkt efter slutsignal i stort sett och var beredd att svara på frågor, Rickard Faglund, om det här enorma fiaskot och vad som väntade svensk hockey nu och så här, förbundskapten. Idag vet jag inte ens om man skulle ringa till ett sånt läge. Och det säger väl någonting om att det har tagit vägen. Och det är lite märkligt att som sportjournalist sitta och sakna en idrottspamp som jag gör här och nu. Men det här är väl undantaget då. Ja. Jag tycker ändå att den frispråkigheten, tillgängligheten, glimten som Faglund hade var uppfriskande på många sätt och vis. Och trots att han då var så underbart frispråkig och bara körde, så hävdade han ju fram till sin död 2009 att han aldrig hade blivit felciterad av en enda tidning någon gång.
Ja, det är otroligt.
Ja, precis. För det tänker man ju inte att han ska
då
säga.
Han, och eventuellt då så hade han möjligtvis uttryckt sig oklart.
Ja, ah, okej.
Okay. Men aldrig blivit felciterad.
Ja, det
är inte riktigt så som Hans Cavalli Björkman resonerade. Jag tycker det är lite roligt det där när vi pratar om de här förtecknena som vi sätter framför en stark man, så att jag tycker att alla de rimmar på Hans Cavalli Björkman.
Mm.
Som jag ska prata om.
Mm.
För det börjar, man får nästan börja i Erik Persson ändå, hövdingen i Malmö FF. Som ju är en Malmöpåg, röd politiskt till skillnad från Hans Cavalli som kommer sen då, som ju var med i Folkpartiets ledning. Och bara sådana här grejer som att Erik Persson på sin 80-årsdag uppvaktades i hemmet av Olof Palme och som tilldelade honom Brantingmedaljen. Och han ville bo i, när han var i Stockholm så ville han ju bo i Leninrummet där Lenin hade varit under sin exil.
Vart ligger det?
Fan hette det hotellet, det finns inte idag, hette något på Hotell R, jag kommer inte ihåg.
Okay.
Det går ju att googla fram om vi vill ha det.
Leninrum.
Inte på Rösthansgatan, nej. Lenin bodde på Rösthansgatan på samma adress som Olof Palme bodde många år senare. I en liten lägenhet. Märkligt sammanträffande.
Ja, men i alla fall så var Erik på den sidan då. Men sen hade han också det här fina att det liksom andra världskriget räddade judar under tyska, från den tyska ockupationen av Danmark. Så.
Är det Erik Persson?
Ja.
Skulle aldrig Hans Kvallebjörk.
Nej. Ja, men det skulle han inte. Men jag tänker att en sån...
Inte alltså, med dig.
Nej, men en starke man ska väl... För jag tänkte så här, innan jag började det här researcharbetet, att den starka man var ju för mig, som jag sa innan, att jag liksom inte problematiserat det för en sentida.
Ja, pandemin.
Ja, under pandemin då började jag lite snabbt fundera på det. Men jag har ändå tänkt att en av grejerna på många av de här, det är att man gör en god gärning så. Att man har det i sig också.
Ja, just det. Ja.
Att man liksom ger tillbaka till samhället så att säga. Och det här var ju hans och det har ju även Hans Cavalli gjort. Och jag menar, alla de här jobbar ju ideellt i föreningar och föreningslivet för att den tror jag inte de gjorde för sin egen skull utan för liksom sporten eller samhällets skull faktiskt. Men i alla fall, Erik Persson, för att jag tycker för den här Hans Cavalli Björkman och lämnar ju över till honom kan man säga. Det var liksom han som besökte. Ja. Valberedningar, det var väl någon som var inne på det innan här också, att valberedningar ska ju egentligen ha den yttersta makten.
Mm.
Men i de här fallen så har jag förstått det som att i Malmö FF i alla fall så var valberedningar, ja, det var en ganska, lite av en skimär då.
Mm.
Att det var liksom,
ja, just
det. Hans Cavalli Björkman, man säger så här lite, de jag pratar med säger kanske att ja, Hans Cavalli, så länge han ville så fick han sitta kvar. Ja. Men så här, valberedningen frågade liksom inte några andra, utan det var med så här, ringer valberedningen och säger jag kan köra ett, eller jag vill köra ett år till. Ja. Och då blev det så.
Ja. Ja, just det. Och det är Eriks kronprins här, det är Erik. Precis. Som handplockar honom.
Exakt så.
Han får väl frågan i något sammanhang varför han inte har valt en socialdemokrat som ersättare. Och då svarar Erik Persson bara, jag hittar ingen som dög. Som blir Hans Cavalli Björkman, folkpartist.
Då har man ändå dammsugit hela Malmö på kompetenta sossar.
Men det är det jag tycker är lite så här intressant då, att Hans Cavalli, som jag var inne på innan, att han kom ju då från Småland, från Jönköping, och han är ju egentligen J-Södra supporter.
Ja.
Så att när han pluggandes i Lund ska titta på en match mellan Malmö FF och J-Södra, så kommer han ju till Malmö stadion med J-Södra supporterskap i sig. Men där vinner då Malmö med 7-0.
Och då vänder han på sin kappa. Bara.
Exakt. Och det här börjar bli lite intressant kanske då, att för det första är att om han inser då att ska jag göra karriär i den här stan så måste jag, det var Malmö FF och ingenting annat.
Nej.
Hockeyn var ju liksom inte på den tiden någonting.
När är vi nu då? Bara så...
Ja, men då är vi liksom 70-tal någonstans. Okay. Där. Och då, så då inser, det här vet vi ju inte såklart, för det, har ju inte, det går ju inte att fråga honom för han lever ju inte längre. Men jag tänker mig att han var lite strategisk och det, så han vänder ju där. Malmö FF blir det som gäller. Och det här med dialekten också. Vi kan bara höra ett inledande klipp här, tänker jag, där vi bara får höra hur han pratar, för det låter ju inte som att man är från Jönköping här.
Nej.
Vi är i cupfinalen och det är vi för 17:e gången. Jag vill gärna säga, även om du inte hört i ämnet, att det är vi mycket glada i. Och jag vill gärna tillägga att vi har vunnit alla gångerna utom två, och jag vill tillägga att det tänker vi göra nu också.
Så att jag tänker att det finns liksom, han vill ju uppåt i hierarkin här. Mm. Och han har ju en civil karriär som är väldigt intressant, för han är ju, blev ju chef för Skandinaviska banken då.
Ja, alltså SCB.
Ja, precis. Fast det var ju inte SCB då.
Nej.
Utan han fick ju vara med i den här skärningspunkten när Enskilda banken och Skandinaviska banken fusionerades till sedermera då SC-banken, eller SCB som vi säger nu då.
Ja, just det.
I Wallenberg. Så att han blev ju tajt med Marcus Wallenberg. Alltså Marcus Wallenberg, tänker ni då, det är ju Husky då.
Tennis ordförande.
Ja, men ni tänker Husky då, eller tänker ni Dodde då? Alltså det är ju, det här är ju alltså Dodde, alltså Marcus Wallenbergs nuvarande Husky då, hans farfar blir det ju.
Det här, som också heter Marcus. Titta inte på oss som att vi vet detta, utan nej, det är du som sitter på det.
Ja, nej, men det är så. Jag var bara för lyssnarnas skull som hänger med i släktträdet, mer än ni kanske. Hans Cavalli var ju koncernchef för Skandinaviska banken som Wallenbergarna uppvaktade här om det här sammanslagningen, för man ville ha en privat bank med lite internationell touch, för man insåg att våra företag i Sverige behöver en spelare som kan följa med dem ut i världen. Så det var ganska framsynt av Wallenbergarna, får man väl säga. Mm.
Men Cavalli är alltså han är högste chef på SEB-banken.
Ja. Alltså på Skandinaviska banken.
Ah, okay.
Så att sen, och så blir det så att de fusioneras. Så det här jävla, det har vi ju här i den här pamfletten som jag har. Infall utan vinklar, så redogör han för det. Man kan,
helt vinkellös text.
man kan mejla mig så får man ett utdrag där om man vill ha den. Men det är ganska, det sker en lång period och vissa vill inte och sådär. Och Dodde har ju sin
son. Ja, det är
son.
Något som dör med varje gång du säger Dolly. De här, det är något perverst med de barnsliga smeknamnen.
Jag vet, det var liksom det här. För det är Marcus Dodde Wallenberg då, hans son Mark Boy Wallenberg.
Nej.
Som får liksom det operativa ansvaret att fusionera den här banken. Och Boy har, då har man fått berättat för sig, då har liksom känt en jättestor press från sin pappa. Och tar ju självmord precis efter att den här fusionsprocessen har blivit verklighet. Så att det är ju ett självmord då.
Fan, kan man ta självmord och ha så mycket pengar?
Ja, men det kanske inte bara har pengar.
Ja, det finns andra drivkrafter, ja, hos människor också. Jag måste förstå det. Ja.
Och det blir precis, och det är ju Marcus Wallenbergs, alltså Husky då, som är en av dem som tillsammans med sin kusin då, Marcus, eller Jakob Joppi Wallenberg, leder Wallenbergsfären idag tillsammans med Peter Påke Wallenberg, som ju är Peter Pirre Wallenbergs Peter, alltså man uttalar sig inte Peter då för han är skotts morsa.
Ja,
Pirre Wallenbergs son blir det ju då. Så den trojkan leder ju Wallenbergsfären idag, kan man säga. Är det klart det
här? Ja, vi är med. Men
ja.
Okej.
Okay. Ja, så Hans Cavalli, det jag tycker är ball där, det är ju liksom att Hans Cavalli är i skärselden av det här, som är en stor näringslivshistorisk pelare.
Ja, just det. Där är han med också.
Precis. Och samtidigt är han också då ordförande i Malmö FF. Mm. Och det blir ju sedan med då SCB. Som ni är inne på. Och han blir också koncernchef där i två år.
Okay. Mm.
För hela skiten. Så att han är ju liksom, och det finns mycket, jag har kört, letat i SVTs arkiv, och mycket av det är inte digitaliserat, men han var ju väldigt, han var ju ofta med i tv på den tiden. Han var ju, vi kan ju lägga upp det på Instagram, men han var ju, ledde ju debatter, och han var i debatter, och han älskade ju rampljuset liksom. Han älskade ju, det var någon av dem som jag intervjuade som sa att han, när han ser en reporter så springer han fast till dem, inte från dem. Så att det var, och det ser man nästan på honom, tycker jag, när man ser solbränd, och man ser på honom att han är fåfäng och så vältalig. Och det här one-liners-koefficienten som vi har sett på de andra starka männen som vi har pratat om.
Men de klippen du har sett, har han mest pratat bankfusioner då, eller har han pratat Malmö FF också?
Ja, men jag har med mig några olika klipp, så vi kan ju ta oss igenom dem, tycker jag.
Mm.
Bara en sån här liten detalj som jag tänkt på när du snackade om Rickard Fagerlunds kvinnosynen, så var Hans Cavalli tidigt ute och liksom såg vart vinden blåste där, kan man tänka sig.
Mm.
Här från ett kvinnokan-seminarium.
Vad tror du att en sån här mässa får för följder?
Ja, förhoppningsvis tror jag att den kommer att få den konsekvensen att man inom näringslivet i ökad omfattning får klart för sig hur pass skickliga och framgångsrika många kvinnliga företagsledare är. För mig är det inte personligen någon speciell nyhet, men jag tror att många har fått ögonen öppnade faktiskt just på den punkten.
Behövs det flera sådana här?
Tror det. Jag tror det är ett bra initiativ som bör vinna efterfölj, ja.
Så jävla, alltså det är sånt självförtroende, det är bara osar det här. Och så jävla vältalig. Och så.
Men det är någonting med bara hur man uttrycker sig, för att i så här små bisatser.
Precis.
Som egentligen är det huvudbudskapet. Så här. Mm. Det enda, han vill bara få det, han vill att det ska låta som att han absolut aldrig någonsin har motarbetat en enda kvinna.
Tror jag att den kommer att få den konsekvensen att man inom näringslivet i ökad omfattning får klart för sig hur pass skickliga och framgångsrika många kvinnliga företagsledare är. För mig är det inte personligen någon speciell nyhet. Men...
Vilket ju inte är sant. För fem jävla höga. Men sen, och sen vi kan ganska snabbt kanske. Ja, men och sen för när jag tänker på Hans Cavalli, då tänker jag ju på alla de här liksom, han har ju varit moderator, han är ju mycket med, var ju mycket med i media, han var ju den här slängd i käften och liksom duktig på det. Jag ska bara visa några axblock som jag hittat, till exempel när han ska vara moderator och hur han älskar den här situationen på scen.
Det är vår i Malmö, vill jag säga till er som är kvar vid rutan. Det finns många vårtecken. Ett är naturligtvis det här Malmötet som är det första riktiga vårtecknet. Men det är dessutom en alldeles blå himmel ovanom oss. Det är också ett vårtecken. Malmö fotbollförening finns i svenska.
Alltså jag måste erkänna att när jag ser de här så jag tänker att jag hoppas att jag är Hans Cavalli liksom. För när jag gick in i det här så var ju det helt enkelt av ren kärlek liksom, hur han. Jag gillar ju också att moderera sådär. Vi kan till exempel ha här introducerar han här introducerar han Göran Persson, och då får vi också en inblick i en annan stark man.
Ja.
Det vill säga Göran Persson. Vi kan lägga upp det här möjligen på Instagram, för här krävs ju bildstöd då.
Ja.
Men hur liksom, dels hur ledigt Hans Cavalli gör det här, det är ändå statsministern. Han älskar det att statsministern är där. Och hur Göran älskar det.
till höger om mig då ett icke alldeles obekant namn, Göran Persson, som vi naturligtvis är alldeles speciellt glada över att ha här. Och det har inte varit någon alldeles lätt sak att få vår nuvarande statsminister att få in det här i programmet. Men så som Malmöbo har han tyckt ändå att detta borde prioriteras framför allt annat.
Den minen på Göran, alltså ni är så jävla nöjd. Och nu måste jag, här också, nu gör jag som Hans Cavall, det här lite utanför ämnet, men du hittar ju senare i det här är alltså Malmö, det är någon sån Malmö-symposium som de har varje år, som också sändes på SVT, som har hittat i arkivet. Där är ju alltså Gun Hellsvik då, som ju var riksdagsledamot då, och minister från den andra sidan, blå sidan då. Och här har hon ju alldeles, här har hon liksom tänkt, nu har jag hittat det. Hon har hittat två löpsedlar från Aftonbladet. Det här har hon ju förberett. Ja. Och så ser vi vad som händer här när Göran...
Det här är hennes tid för när hon ska aim for the king då.
Ja, exakt. Hon ska ju så här, nu sätter jag dit Göran Persson. Ja. Det här är helt omöjligt för honom att kontra här.
Vad gör Hans Cavall Björkman? Ja, han är inte med.
Nej, han är ju moderator här. Ja, okay. Just i den här sekvensen är han inte med.
Den krissituation som Sverige har hamnat i, det begriper var och en att det inte är något som kom över en natt. Jag har tagit med mig två kopior av löpsedlar från Aftonbladet som ju inte är vår tidning. Den ena löpsedeln är från den 7 februari 1991. Och då var det inte den regering som jag satt i som var regering, utan det var en socialdemokratisk. Och där står det 1000 nya arbetslösa varje dag. Sen har jag tagit med mig från samma tidning en löpsedel som är från den 5 juni 1993. Där står det, nu har det vänt. 1000 nya jobb varje dag.
Och man ser hur nöjd Gun Hellsvik är här. Här är hon hemma. Det har gått precis som hon tänkte.
För 91 var det en sosseregering och 93 en blå regering.
Och det är sossetidningen som konstaterar att de vann, så att säga.
Ja, här
och
finns ju ingen väg
nej,
ut.
Nej, ingen väg.
Det är klart att var och en kan göra reflektionen att när Gun Hellsvik behöver använda Aftonbladet för att stärka sin sak, då är positionen inte särskilt stark.
Ja, det är så jävla snabbt. Han vinner. Han äger ju Gun Hellsvik där.
Ja, det är otroligt. Ja,
nu ställer jag mig upp som ni märker.
Ja, helvete vad du är i gasen.
Ja, kul. Så det var lite utanför ämnet då. Men ni frågade om han uttalade sig om sporten också. Jajamän. Och här tycker jag det är lite en pandang på det som du pratade om också faktiskt. Det här med den här transparensen som man vill ha ändå. Som fanns på den tiden. Bara lyssna här hur han i Fotbollskväll pratar om fotbollsövergångar. Och så kan vi ju jämföra med hur man pratar idag. Det är precis exakt så här man vill att en fotbollspamp idag i Allsvenskan skulle prata. Och skulle kunna prata.
Det är Jörgen Pettersson det snackas mest om naturligtvis. Och det handlar om italienska klubbar som Malmö FF förhandlar med.
Stämmer, jag har fått nya goda vänner i den gamla svenskklubben nere i Bergamo. Och jag hade med klubbdirektören en diskussion kring de här frågorna i veckan som gick. Och de önskar ju precis som alla andra klubbar att få disponera Jörgen redan från den 1 juli. Medan vi med hänsyn till UEFA och hänsyn till Allsvenskan och så vidare inte vill släppa honom från tidigast 1 november.
Jag hörde att Atalanta vill bjuda ungefär 10 miljoner svenska kronor. Men det är väl alldeles för lite, va?
Ja, de la ett bud på 1,5 miljoner dollar och det är ungefär som du säger 10 miljoner. Men det är ungefär hälften av vad det här rör sig om.
Men dessutom vet jag att ni i Malmö FF som du säger vill ha honom kvar och ni har ett annat datum i huvudet när ni tidigast vill släppa honom. Berätta.
Ja, vi är ju med i UEFA-cupen i år och gläder oss åt det. Och vi vill göra en god insats där som vi alltid har gjort i internationell fotboll. Och vi ser ju att Jörgen är nyckelspelare i det sammanhanget och ska vi ha framgång så behöver vi Jörgen i kedjan. Och det gör det att det finns alltså alldeles speciella skäl för oss att hoppas på att Jörgen ska kunna vara kvar hos oss. Och det är styrelsens uppfattning att han ska vara det också.
Så tidigast 1 november 1995 lämnar Malmö FF?
Så är det.
Vilken klubb har råd att köpa Jörgen Pettersson? Du pratar om 20 miljoner svenska kronor.
Ja, alltså om du går till Italien så är min bedömning efter en noggrann marknadsundersökning att det handlar om Parma, Juventus, Milan, Inter och Lazio kanske. Och jag kan informera dig om att idag sitter Inters vicetränare och plus ytterligare någon representant från Inter och en annan representant från en annan italiensk klubb. Och vi har ju vant oss vid det här i vår att vi har ju aldrig några matcher utan att vi har italienare. Det är ju det enda vi har för övrigt.
Jag vet också att Mattias Thylander som ju blommade ut här på vårkanten. Vi känner sig här att titta på honom har jag hört.
Jaså, Ja, det är helt roligt. Jag tror att vi känner var här för att se på Jörgen, men det ser du. Men vi har samma inställning när det gäller hela truppen nu. Vi behöver den. Vi har ju upplevt nu ganska mycket skador här i vår och blivit av med många av våra nyckelspelare. Så att vi har sett hur viktigt det är att vi har en bred trupp. Så vi vill nog behålla alla fram till den 1 november.
Om ingen kommer att öppna plånboken rejält.
Då ska det vara en jätteplånbok.
Så jävla bra. Härlig energi.
Ja, alltså, jag blir alldeles glad. Solen i ögonen, så han kisar hela tiden. God skjorta. Och så bakom honom då en alltså, ljusblå, malmöblå himmel, klar på himmel också. Och så bara pratar och så här, räknar upp alla de största klubbarna i Italien.
Och efter hans noggranna marknadsundersökning, inte fan har han ringt de klubbarna. Och här, han har goda vänner i Bergamo. Och så,
alltså, ja, exakta är... priser. Det är inte konstigt att prata med grannarna om vilken fläskfilé som är billigast och vad man ska köpa, vad den ska komma ifrån. Och så där. Ja, härligt.
Ja, jag tycker det. Så att, när jag började studera här så kände jag ju att det här är ju en man som jag gärna hade velat bli som när jag är äldre.
Men varför, jag kommer fortfarande aldrig förstå det, varför kan man inte vara så här öppen med siffror och rykten och sånt nu? Vad är egentligen konsekvensen?
Det är klart man kan.
Ja, det finns vissa, till exempel Mats Grauers, han är ordförande i Västerfölj. Han ser ut som Kalle Björkman, några kilo till, entreprenör, framgångsrik.
Frölunda,
tidigare,
sa du?
Ja, precis.
Ja, något ser exakt likadant ut faktiskt.
Ja, och tidigare politiskt engagerad och sådär. Han var när jag träffade i våras, tror jag det var, eller om det var höstas. Så frågade jag vad tv-avtal och så vet. För det är ingen jävel som vill säga det. Nej. Så sa jag har inte skrivit på något avtal med Telia, så det kan vi säga. Det är värt så här mycket, sa han rakt upp det. Och så kommer det stegas. Nästa år är det värt så här mycket. Sen så.
Det var han också som först lanserade det här nya emblemet, men sen så fick krypa till korset.
Ja, det tog ju inte många timmar innan de stekte det.
Sen blev det bättre. Mm. Nej, men det var intressant. De ser ju väldigt porträttlika ut. Men sen, jag
också har ju... någon timme den här du vet, han sitter ju då från 75, då var inte jag med. Och så sitter han till 98. Det är ju 23 år som ordförande.
Och 98
var jag med. Då var det ju fotbollskväll. Det var ju liksom det enda man såg på. Så att man ändå levt med fotbollen ett tag när Hans Cavalli-Björkman var ordförande i Malmö.
Verkligen. Men Erik Persson var ju mellan 1937 och 1974. Och sen blev det ju Hans Cavalli. Sen var det Bengt Madsen som var lite liksom sprungen i samma form. Ju.
Buffalo Bengt, ja.
Ja, 10 år. Sen blev det ju bara 8 år för Håkan Jeppsson, som är lite modernare ledare. Han gick ju bort tyvärr.
Och sen efter honom.
Nu är det Anders Paulsson,
tror jag. Ja, det är Anders Paulsson, men det jag var inne på. För nu kan vi väl ta in lite ljud här då. Jag har ju pratat med förra chefredaktören för Sydsvenskan, Jan Wifstrand, och sportkronikören Åke Stolt.
Wow.
Exakt, för att om man säger, Jan peggar ju upp här lite. Vi kan väl låta Jan berätta lite grann om vad som han tycker att Hans Cavalli-Björkman var, som kanske är lite av en kontrast till det här vi har sett nu.
Uh-huh. Det är ju inte så att jag på något vis punktmarkerade honom. Men Hans Cavalli-Björkman var en person som det var omöjligt att inte ha någon sorts uppfattning om. För att han var ju kung i Malmö. Mm. Kung och president och kejsare och hela skiten, kan man säga. Alltså han var ju en benhård, stundtals burdus pamp, som han utvecklades till det, rättare sagt. Det var han såklart inte i början på samma sätt, men oerhört driftig och resultatet. Och sen i och med att han blev höjdare inom bankvärlden ganska snabbt, så hade han ju ett nätverk som naturligtvis var mycket stort. Han körde ju över mycket folk. Men han åstadkom också resultat.
Men Åke Stolt är ju ännu mer tydlig i sin bild av Hans Cavalli-Björkman som en riktig, riktig buffel.
Ja.
Men de hamnade ju just där, Åke och Hans Cavalli. Du var ju...
Åke, sportjournalist.
Precis, för när Åke kom till Malmö, så till Sydsvenskan, så tyckte han ju att Kvällspostens journalister och de övriga på Sydsvenskan daltade med Hans Cavalli-Björkman. Så det blev hans uppgift på något sätt att vara en motvikt till att, som Hans Cavalli-Björkman var ju förbannad i början för att han inte kunde få liksom sina ord. Han kunde inte plantera sina artiklar och sina vinklar längre. Och det ringde han ju till och med chefredaktören och ondgjorde sig över. Så det finns ju en annan sida här av Hans Cavalli-Björkman som man inte ser i de här klippen.
Som du inte...
Fattade förrän jag ringde Åke och Jan. Kan man säga. Men jag tycker, ska vi inte göra så här, vi kan nästan avsluta med det, att vi låter Hans Cavalli Björkman först prata själv om sin ledarskapsfilosofi, och sen låter vi Åke Stolt berätta om hur han via vittnesmål uppfattade Hans Cavalli Björkmans ledarfilosofi.
Ja, just det, då får vi båda sidor.
Då gör vi ett journalistiskt arbete, ja. Och vi själva lägger ingen värdering i det.
Du har ju sagt att du älskar honom och vill vara som honom.
Jo,
vill
men det var inte. Ja, fast jag sa också att
du vill se ut som honom.
Jo, ja, det lär inte vara något svårt.
Men i bortsett från det, inga egna värderingar.
Nej, men jag sa ju också att det var innan jag pratade med Jan och Åke.
Okej.
Men okej, så här säger Hans Cavalli Björkman själv om sitt ledarskap.
Det handlar om att självklarheter som att skapa god laganda, skapa god atmosfär i omklädningsrummet på samma sätt som du ska ha god atmosfär i omklädningsrummet på dina anläggningar. Det gäller att ge människor en känsla utav att när jag går till jobbet så gör jag det med entusiasm och glädje. Det heter förr i världen någonting som heter management by fun. Att leda ett företag med glädje. Jag tror att det är precis lika viktigt idag som när man uppfann den rubriken. Man måste skapa en atmosfär som ger människor glädje i att gå till sitt jobb. Det är den största lyckan, att kunna gå till sitt jobb med glädje.
Okej, ja, tydligt inbakat ledarskapsfilosofin då. Glädje, humor och lättsamhet.
Precis, och det är inte riktigt exakt så som Åke vill minnas Hans Cavallis gärning.
Han betedde sig som ett svin mot folk. Men han var ju en domtör, han var ju alltså utanför fotbollen och så vidare, så hunsade han ju med folk som fan också kunde vara oförskämd mot folk och sådär. Så det löjliga var ju med det här att Malmö, den övriga styrelsen i Malmö FF, hade jag ju väldigt bra kontakt med. Va? Jag hade ju en man i styrelsen som källa, som jag liksom fick en massa uppgifter om hur han gjorde och hur han betedde sig och så vidare. Så jag fick ju veta allt. Så de lismade ju med när han var närvarande, men till mig kunde de ju skvallra om hur han var och uppträdde och så vidare. Så att jag, han hävdade ju till och med att när jag fick stora journalistpriset så var det var hans förtjänst. Det var tack vare att jag mopsade man mot honom som fick stora journalistpriset. Och han plockade ju in i styrelsen sådana som han liksom kunde styra själv. Så att, men det som jag upplevde som jag tycker dessutom är det lägsta hos folk, det är när man hunsar med dem som man anser är tjänare. Va? När man skickar ut vin lite sådär för mig på krogen och man talar nedsättande till om busschaufförer och guider och alltså personal i servicenäringen som han alltid skulle vara tjänare åt honom. Det som man då på i hans skala ansåg så lägre stående personer, det är det värsta jag vet. Så gjorde han ju, och jag har ju fått massor av historier om ställen där han har varit på, hur han har burit sig åt och skällt ut folk och förnedrat folk. Och han var på någon invigning där Saab-fabriken skulle byggas med helstekta grisar i någon trädgård, och de hade gjort och byggt någon stor tårta i formen av den där Saab-fabriken och så vidare, och det stod det vinglas till alla gäster och sådär. Men han skrek ju, ta hit whiskyn för fan, det här jävla pisset, kan ingenting att dricka. Och sen tände han en cigarr och sen gick han och stack ner cigarren i den där tårtan. Han var för jävlig.
Ibland har ju journalistiken sina fördelar då, att man kan få nyanserade bilder av
makthavarna. Ja, man kan jobba med fler källor än Hans själv som åker ut. Sen tror jag ärligt talat att Åke också är färgad.
Precis, nu tar vi ju in en tredje röst och pratar om Åkes journalistik. Så håller vi på så.
Ja, runt. Ja. Infall utan vinklar, utgiven 2004, Ekelids förlag givetvis, Hans Cavalli Björkman. Vi har pamfletten här.
Ja, du har den här. Alltså det är då, den här måste vi nästan ändå liksom, det är ju
hans korrektur.
Alltså den är liksom, den ser ut som en perm eller vad man ska säga.
Det är så men det där är ett korrektur. Alltså, ja. Sen finns ju själva boken utgiven också.
Och det är med hans egna anteckningar innan den ska gå i sluttryck, kan man
exakt,
tänka sig.
Precis så.
Som du har kommit över. Ja, men vilket härligt lite porträtt över Hans Cavalli Björkman. Kritiskt. En granskning.
Närmast en granskning faktiskt. Tyvärr finns det inte med oss längre att kunna svara på de här frågorna som vi har. Men,
jag tror också att Erik Persson visste precis vad han gjorde när han plockade hans kvalitet i Björkman. Han såg nog att fotbollen var på väg in i någon slags ny era. Mm. Jag tror att Malmö var sista lag att tillåta reklam på tröjorna.
Just det. Det som, jag har glömt säga, det var så mycket jag blev så exalterad här, när jag fick de här klippen. Ja. Men precis så är det ju att Hans Cavalli insåg ju när han kom in att här finns det ju inte en sponsorintäkt. Det måste vi ändra på.
Och använda sitt nätverk, MFF-nätverket och sådär.
Så skulle man låna pengar, stora pengar, så var man ju tvungen att också sponsra klubben. Så det var ju bra för Malmö FF såklart. Mm. Och jag menar, sen var det inte hans förtjänst, men 79 Nottingham, det är ändå liksom final i Europacupen.
Mm. Spelade inte han, men men det känns.
Men frågade honom så gjorde han det.
Ja, och det var bara 79 var det bara alltså uteslutande skånska killar som trippar in på finalarenan.
Mm. Och det får man ju komma ihåg att så såg det inte ut i Blåvitt. Det var ju från hela landet, Dalarna och
Gällivare och allt möjligt. Ja, precis. Precis. Jag tror till och med att han Ingmar Erlandsson som var från Glimåker i norra Skåne såg ut som en jävla utbörning.
Ja, just det. Ja, häftigt. Okej, Christian. Ja. Mm.
Hyland, det är dags att Hyland, våra Hyland prenumeranter den här veckan. Ja, och gissa vad det blir. Jo, det blir starka män. Än jag är igång, det stressar mig alltid lite, då är också jag igång. Stort tack för ert frikostiga stöd. Wolf Lyberg, Marcus Nyemad, Tore G. Brodd, Mattias Axelsson, Tore S. Grogg, Kristoffer Jönsson, Gunnar Larsson, Per Nilsson, Smokey Åsberg, Johan Wall, Lars-Åke Lagrell, Mattias Sundling, Marcus Wallenberg, Marcus Halling, Nalle Heldén, Simon Kingdahl, Anders Bernmar, Karim Hadji, Hans Holme, Emil Karlsson Lagnelius, Jane Cederqvist, Magnus Tervik, Helge Berglund, Per Lagerqvist, Bengt Madsen, Emil Andersson, Stig Svensson, Marcus Wilberg, Stefan Lindeberg, Sigurd Bjerke, Björn Eriksson, Martin Karlgren, Lennart Johansson, Laura Andersson, Gösta Pollenkungen Karlsson och Arne Grunander.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jämlikhet är att dela en kurv i tre lika stora delar. Solidaritet är att låta den som är hungrigast få en större del än en själv. Man kan inte backa med röva in i framtiden. Vem har sagt detta? Är det Carl Bildt? Nelson Mandela? Eller är det Göran Johansson?
Adolf Hitler.
Josef Stalin. Pinochet.
Ceausescu.
Eller är det Göran Johansson?
För mig är ett handslag ett handslag. Och jag kan vara ganska tuff. Det är känt. Och ganska hård också. Å andra sidan, ska du vara ledare så måste du vilja någonting. Jag kan sitta där och vända papper, men får inte gjort något.
För 1945 växte upp i det som idag är Bergsjön i Göteborg. Det hette inte så då. Hans mamma var städare, hans pappa var snickrare. Han började jobba på SKF i Folkmun Kulan i Göteborg 1949 och utbildade sig där till reparatör. Han går den fackliga vägen. 72-82 är han ordförande i Metalls verkstadsklubb och sen blir han ju då till slut kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Alltså det är KSO. Det är så när man kommer till borgmästare i Sverige. Och det är den positionen som vi alla känner Göran Johansson. Där satt han då i två omgångar från 88 till 2008. Med paus då 91 till 94 när det var borgerligt styre i Göteborg.
Var han i opposition då?
Ja, precis.
Han var nog ganska jobbig mot...
Ja, det skulle man vilja höra lite om hur han var i opposition.
Det tända jag inte har då. Men absolut.
Ja, det är ett annat avsnitt.
Göran Johansson i opposition.
Ja, det är ett annat avsnitt.
Men, det är liksom, folk vet om Göran Johansson var psoriasis i ansiktet och liksom den här starka mannen i Göteborg. Han, Göran älskar också fotboll. Stor blåvitt-supporter. Enligt Mats Härd kunde man under en period hävda att han var någon form av skuggordförande i Göteborg, eller i Blåvitt. Alltså han, till slut så fick han jättemycket att säga till dem där. Vi kommer tillbaka lite till det, men han älskade fotboll och när han var liten så sa han tydligen så här: när jag dör ska jag ha en kista dekorerad med änglar. För övrigt då, när han var 12 så sålde han så många jultidningar att han kunde köpa en tv till sin familj, till VM 58. Alltså hur många jultidningar? Jag kom aldrig upp.
Men han var också entreprenör alltså, trots att han liksom var så tydligt förankrad i fackföreningsrörelsen.
Alltså ditt entreprenörsbegrepp är så jävla brett. Alltså, om man säger det i jultidigare. Men jag kom aldrig...
Okej, okay, man är entreprenöriell då.
Jag kom ihåg att man var tvungen att kämpa för att komma upp till den första nivån. Vad var det ens på jultidigare?
Men klockradio.
Ja, just det. Klockradio. Men fattar ni, en TV 58? Ja, han måste ju sålt
jultidigare. Ja,
till hela Sverige.
När de där jultidningarna kom här, det var inte så länge sedan de kom och jag smög undan och slängde dem. Jag orkar inte, barnen ska börja på det. De har gjort det.
Ja, gång, de får inte veta att det finns
jultidningar.
Det är bättre att de lever i ovisshet.
Ja. Så tänkte inte Göran Johansson.
Så stor blåvitt-supporter, tyckte om fotboll, men vi har också råd det här driften, jag sålde massa jultidningar. Sen har han ett litet trauma från när han var liten och det var att staten, eller då liksom kommunen, det kom massa tjänster med hem till dem och tvångsinlöste deras villa som har präglat till Göran Johansson så mycket. För hans mamma började gråta och sådär och de skötte det jävligt osnyggt då. Alltså de var så här ohyfsade och jävligt osmida där.
Och det är mur och alldeles här när vi kör så går muren över den vägen. Min pappa hade byggt huset. Och sen när de skulle bygga Bergsjön då skulle de riva vårt hus. Och jag minns, inte minst mamma, hur förtvivlad hon blev när hon var hemma en dag. Och det kom folk i mörk kostym. Och spatserade och började vad de gjorde. Och fick klart för sig att huset skulle rivas för vägens skull. Och sättet som, alltså den här överklass eller nästan förakt för den vanliga människan som de visade. Och som hon i alla fall upplevde det. Den har aldrig gått ur mig. Faktiskt.
Så de var tvungna att flytta då. Och då blev Göran Johansson i protest kvar i villan i 3 månader då. Han kallade det för den första husockupationen. Liksom. Mm. Han vägrade gå. Han blev så jävla kränkt av att det kom hem folk från kommunen. Och typ, så det präglade honom extremt mycket. Men så blir han ju då till slut efter den här fackliga banan kommunstyrelsens ordförande. Då säger han inte upp sig från sitt jobb på SKF utan tar bara tjänstledigt för att han vill hela tiden ha kvar den möjligheten att om det här skiter sig så har jag det här jobbet då. Mm. Visst, nu ska jag gå ut i politiken men jag måste vara oberoende. Jag måste kunna vara så fri i arbetet att om jag får sparken så har jag åtminstone mitt jobb kvar på SKF. I alla fall, 1974 så flyttar han, då är han vuxen, flyttar han med sin familj till en bostadsrätt i Kortedala och det är där han bor fram tills han dör då 2014. Göran Johanssons grej då, det är ju det här att han är en sån stark man som får jävligt mycket saker och ting gjort. Bara lite så här vad Göran Johansson har gjort i Göteborg. Han låg bakom Operan som byggdes nere vid vattnet. Har ni sett det?
Jo, Operan? Ja, det. Jag har varit på en föreställning till och med. Ja.
Vad såg du då? Det minns du inte såklart.
Nej,
det var symposium.
Nej, det var
inte ens det.
Det var en ballett och jag gick i paus. Okay. Det var oerhört härligt tråkigt.
Ja.
Men en fin byggnad som ligger vackert beläget vid Älvsborgsbron kanske.
Ja, ballett är rätt svårt om man,
ja, det är svårt.
Om man som du då tycker om till exempel
handboll.
Ja, och Falk-filmerna.
Så är det liksom, alltså en tröskel är...
Ja, tröskeln är jättehög.
Tröskeln är jättehög.
Ja, det är svårt att sitta still länge också.
Han var drivande i att EM i fotboll 92 kom till Sverige och Göteborg. Friidrotts-VM 95 var ju en stor, det har ju Göran Johanssons signatur också.
Är det liksom det största eventet som Göteborg någonsin har haft i så här, legacy-mässigt?
Alltså det är ju faktiskt helt sjukt att de fick det då. Alltså ansökningen var ju 91. Mm. Då var ju, alltså, Göteborg gick så jävla dåligt 91 och Sverige gick dåligt 91. Mm. Götatunneln. 3,2 miljarder, det är Göran Johansson. Nya gamla Ullevi var Göran Johansson också väldigt, väldigt drivande i. Sen, han gillar ju tunnlar, Göran Johansson. Maria Holmstunneln är också Göran Johansson.
Den har man inte riktigt.
Vi kommer komma in lite på dem. Sen, det han är mest stolt över själv, det är två saker. Det ena är Norra Älvstranden, alltså där de gamla varven låg ute på Hisingen. Mm. Och det här helt makalösa fjärrvärmesystemet som Göteborg har, som också är enormt många gigantiska tunnlar runt under Göteborg. Göteborg hade ju problem att avgaserna la sig som ett lock över stan om det var kallt på vintern. Det blev jävligt tråkigt. Invasion tror jag att det kallas. Så då gjorde han ett sånt gigantiskt projekt där man liksom, alltså fjärrvärme då som värms upp, vatten som värms upp då, så att man fick bort allt det. Så Göteborg är typ nästan oberoende av olja. Alltså det är ett sånt här otroligt projekt som han var också väldigt drivande i. Men allt det har han gjort. Och han har ju också den här att han ställer upp i allting. Alltså alltid svara i telefonen, Lagrell-principen liksom. Om man söker på honom på YouTube så är det bara så här, vad han kommer upp i då. Det här är en av Sveriges mest upptagna människor. Jävligt kul, han var så här, marknadsföreningen i Göteborg, deras YouTube-kanal. 1500 visningar, intervju där. Utveckling Nordost, 1042 visningar. Som de forumen väljer han också ställa upp i. Tillit TV, sitter han i Mitella så då han skadat sig. Ja, han sitter i Mitella med. Alltså hisnande 156 visningar.
Åh, jävlar,
det har han också tagit sig tid till. Jag lyssnade på att...
Marknadsföreningen i Göteborg känns för övrigt som att något som vi absolut inte skulle klara av. Det är nästan ballett. Är roligare.
Du är heller ballett. Före och framför.
Jag lyssnade på ett så här Studio 1 i, för att tänka så här, måste jag vara med här någon gång. Alltså, Göran Johansson har då med Göteborg sökt sommar-OS 2012.
Mm.
Vilket även Stockholm har gjort. Så det är lite så här att han också, vi ska också så två svenska städer söka liksom, samma OS. I alla fall, då är det ett inslag på Studio 1 där de, ja, nu har jag gjort den här ansökan, telefonare med, eller någon är ner och intervjuar Göran Johansson. Sen lite senare i programmet, eller liksom nästa inslag i programmet handlar om Götatunneln och Världskulturmuseet och Svenska mässan. Då ska också Göran Johansson med. Så det är liksom i samma Studio 1 Göran Johansson med 2 gånger då för att han liksom...
Häng kvar, Göran!
Ja,
det händer mycket, hände och händer mycket i Göteborg. Det får man ändå säga. Det byggs ju överallt när man är där.
Ja, precis. Och under 90-talet var det ju alltid så. Det kommer ihåg när jag gjorde Varberg. Varje gång man åkte upp dit, man bara, alltså, det var ju en byggarbetsplats. Liksom.
Och det är en byggarbetsplats.
Den här Tingstadtunneln, va? Ja. Den blir aldrig klar. Eller?
Den är väl klar. Du kanske tänker på, jag tror att det är kanske Marieholmstunneln du tänker på.
Ja, kanske. Och sen någon förbifart.
Ja, men nu är det ju Västlänken.
Ja, Västlänken också. Göran Johansson som...
Vilket, hade Göran Johansson... Ja, fast då vill jag ändå, hoppas jag att han inte, för det, man mejade ju ner Lisebergshallen utan att ha någon idé om vad RIK skulle spela.
Men när var det då?
Ja, vad fan var det? 5-6 år sedan?
Ja, då var han ju död.
Ja, så då är inte Göran han som ska Johansson, lastas för det.
Nej, jättebra med kritik som sagt. Vi granskar och vänder på alla scener. Men hur som helst, han hade ju, han älskar Liseberg också, Göran Johansson.
Inte Lisebergshallen då?
Nej, men släpp det nu, Christian. Liseberg. Jävligt så här, han hade ju egen nyckel till Liseberg.
Va?
Det är ändå stark manpotential. Så här, egen nyckel, kan gå in där själv. Så här. Finns det någon jävligt goda bilder på, han har alltid varit mycket på Liseberg så, och han sitter naturligtvis i deras styrelse också. Ändå så här, han gillar, framförallt femkamp gillar han. Jävligt goda bilder på honom när han står, ni vet det här när man ska skjuta en boll med en vattenstråle så, här, så ska den gå runt. Som är, då står han då med tungan ur sin. Då han har gjort det så många gånger så man får aldrig låta den rulla. Man måste hela tiden ha liksom den här strålen mot bollen så för släpper man. Då är det för jobbigt att hämta upp det med strålen. Ja,
så man annars, fördomen är att jag Johansson har piss på femkamp, men det var ju inte då alltså.
Just den var då han starkare. Men så hade han ju då, vilket är intressant med Liseberg, för det var ju, det är ju ägt av kommunen, men då hade han så här, och det gick med exceptionellt mycket plus, alltså det är flera miljoner besökare varje år. Men då hade han som princip att ingen av den vinsten som görs av Liseberg ska någonsin tillfalla de som bor i kommunen, alltså det ska inte tillfalla Göteborgs stad, utan allting ska alltid återinvesteras då, och istället ska man hämta in, vinsten ska då vara restaurangbesök, hotell och sådär.
Ganska smart princip skulle jag säga.
Ja, men så var ju mycket, det var ju samma sak med Göteborg då, firas-VM i Göteborg, det var ju så här, bara, det här kommer vi få betala, vem, det är vi som kommer få ta notan, och då var han väldigt tydlig med så här att först gjorde han en otroligt bra deal som gjorde att Svenska Friidrottsförbundet nästan gick i konkurs då efter friidrotts-VM för att ja, de fick liksom ta notan. Men att han var noga med att så här, det vi får hit är liksom att
turismen
och att folk kommer köpa
skatteintäkter.
Ja, men det är ganska ofta fullt i Göteborg och det är väldigt, väldigt många stora hotell. Så det är liksom, det är alltid från Bruce Springsteen till de här idrottsevenemangen och allt vad det.
Ja, men precis. Evenemangsstaden och sådär.
Utsikten, IK tänkte du på, eller utsikten med
IK-bäcken. Hockeylaget IK-bäcken.
Alla fall, jag tänkte vi tar oss igenom ett par viktiga grejer Göran Johansson har gjort i sitt liv, gott och ont då lite liksom, och så ser vi liksom hur mycket stark man-koefficient vi hittar i honom. Men han var ju extremt osentimental då, till exempel när man, alltså varven, Göteborg var en industristad, varven var ju blodomloppet i Göteborg. Då läggs de ner på Hisingen och det, alltså det ser ut som skit. Den sista åren har hört folk som berättat att det ser ut som skit. Det var bara liksom nedlagda fabriker, taggtråd och stängsel. Så här. Det ser ut, alltså piss. Då är han helt osentimental, åker han dit och så bara ställer han sig igen. Det finns en jävligt god bild, där står han i alltså en lerhög med en massa skit bakom sig. Så bara slänger han ut med armarna så här. Här ska vi bygga tiotusentals bostäder, 50 000 arbetsplatser och vi ska bygga framtidens stad i Göteborg. Det ska vara tech och det ska vara universitetet och det ska vara, nu ska Göteborg bli en kunskapsstad. Liksom. Står han där, i liksom, där de gamla varven har legat. Om varven, du hade ju haft sån, du hade ju utlöst nationell sorgedag, Marcus, som du hade varit KSO i Göteborg och de hade lagt ner varven.
Och nu bygger man ju det här Karlatornet som jag kan tänka mig att inte du är jätteförtjust i. Och där har vi ju hade vi en stark man i vardande skulle jag säga, med Ola Särneke som ju är initiativtagare till de här Karlatornen, men som ju föll på eget grepp.
Jag kanske hade varit emot nedläggningen av varven, men när nedläggningen väl var skedd så hade jag också velat ta bort den här skiten som ligger där.
Och då hade du byggt en ishall där, Marcus.
Ja, flera ishallar, men det hade ju också gynnat samhället på sikt.
Ja, du hade säkert gjort jättemycket bra.
du tror inte på Marcus som KSO, tycker jag, jag läser mellan raderna här.
Marcus har andra... Ja? Jag tycker Marcus ska göra det han gör nu, blåsa med eld i röven på Svenska Ishockeyförbundet. Han älskade så här stora infrastrukturprojekt då, alla de här jävla tunnlarna, det här fjärrvärmesystemet och så vidare. Till exempel Götatunneln då, det tog 17 år från att de började till att det stod klart. Göran Johansson var med alla de åren, alltså det började 89 och var klart 2007. Han är med och ser hela det projektet liksom, kostar 3,2 miljarder kronor. Och
För att man då ska göra sådana här beslut, ta sådana här långa, alltså långsiktiga, visionära, enorma, dra igång sådana projekt, så måste man ju fatta beslut då. Och ett exempel på hur de här, liksom, hur en stark man fattar sådana beslut är att man måste ju ibland, Göran har sagt till mig, om jag ska fråga alla människor, ska vi göra detta? Hur känns detta? Och sitta i alla möten och få allas röst att göras hörd. Då blir det ingenting gjort. Liksom. Och ett sånt exempel då är när Göteborg ska försöka hitta finansiering till då det som är Marieholmstunneln, Västlänken, en ny Göta älvbro och också jättestora infrastruktursatsningar. Det kallas för det västsvenska paketet. Det ska kosta 30 miljarder. Då vet han att han kan få stöd från staten, så då måste han få det, för han tycker att infrastruktur det ska staten sköta. Då säger staten så här, okej, ni kan få 15 miljarder, alltså ungefär hälften, men då måste resten komma från trängselskatter. Och då har ju Göran Johansson lovat göteborgarna att vi kommer inte införa trängselskatt utan en folkomröstning i Göteborg. För att Göran tycker att det är ideologiskt fel med trängselskatt. Men då träffas de på ett café i Örebro, och då säger en representant från staten så här att okej, ni kan få 50 miljarder, men det går inte, resten måste komma från trängselskatter. Liksom. Okej, och då fattas det bara ett beslut där på en fika att så här, okej, ni får trängselskatter. Och så fanns ett annat krux som var att man kunde inte finansiera järnväg med det man tog från vägavgifter. Alltså trafik fick inte, det var någon lag så här. Då skrev vi bara göra Johan så till en liten bilaga, Göteborgsbilaga, och sen så var det inte olagligt längre. Och så fattade han det beslutet då. Och då, GP kallade det för ett demokratiskt missfoster. GP har alltid varit på Göran Johansson jävligt mycket då. Och ett försök till politisk kupp. Och vad svarar då Göran Johansson i sin intervjubok som han har gjort, som Mats Wångensjö har skrivit? Och säger han bara, men vad fan ska vi göra då? Nu fick vi Västlänken, nu fick vi en ny Göta älvbro, vi fick Marieholmstunneln och vi fick de här extremt stora infrastruktursatsningarna. Ibland måste man bara ta ett sånt beslut. Liksom. Ett annat så här stark mangrej var ju då att, ja, men som jag sa innan, att Mats här hävde ju då att han var skuggordförande för Blåvitt. Och då var ju oerhört bra på att skaffa spons till det naturligtvis. Och då ville man ha, alltså var ju lokal sponsring. Liksom. Mats här tyckte det var oerhört kul, för bland annat då så lyckades Göran Johansson få ett parkeringsbolag i Göteborg att sponsra Blåvitt med jättemycket pengar. Mats Hell kunde inte förstå vad det lokala parkeringsbolaget hade för intresse av att synas när liksom IFK Göteborg mötte Sundsvall. Så här, vad får liksom de ut av det? Så här, men det var ju, kan man ju tänka sig då, vi säger inte att det var så, men att det parkeringsbolaget kanske fick då lite andra fördelar i Göteborg då, i utbyte mot de här pengarna. Vi säger inte att det var så.
När man privatiserade parkeringarna och operatörskapet av dem samman, så kanske de hade lite fördel då i förhandlingarna.
Men gör man så här då och fattar sådana här beslut, då får man ju också naturligtvis fiender. Och då är det två stora kontroverser som har präglat Göran Johansson. Det första är det som kallas av Göran Johansson för bråket med tjejerna. Carina Lindberg ryter 1998 ifrån och mot vad hon kallar för gubbväldet. Hon tycker att det fattas för stora beslut i slutna rum. Han har bara ja-säger omkring sig, och folk som jobbar nära honom vågar inte säga nej, för då kör han bara över dem. Liksom. Det är grabbig stämning, och Göran Johansson kan inte samarbeta med kvinnor. Det är anklagelsepunkterna.
Känner vi igen det där?
Känner vi igen det från den starka männen? Och hon är väldigt hård i sin kritik. Hon säger så här, jag brukar säga att Machiavelli skulle bli grön av avund om han visste hur Göteborg styrs. Alltså det är hårda ord liksom.
Ganska träffsäker, eller liksom
ja, men slagkraftigt. Ja, verkligen. Och det här då, det tar ju oerhört hårt på Göran Johansson. Han hävdar i sin tur att det här har att göra med att Carina Lindberg har blivit nedflyttad på riksdagslistan och att det här är hennes sätt att hämnas. Men han mår skit av detta jättemycket. Dels då framförallt för att det blir en fråga om kön då. Liksom. Mm. Då gör han någonting drastiskt. Och det här är en stor grej i Göteborg. Det här kallas för de 10 dagarna som skakade Göteborg. För då gör Göran Johansson så här att han ställer sin plats till förfogande. Han bara, okej, om ni tycker att jag är en dålig ledare och att jag bedriver någon slags, ja, men så som det står i de här artiklarna, att jag har någon slags skräckväll omkring mig. Okej, då ställer jag min plats till förfogande och så får ni göra vad fan ni vill med det. Så tar han ledigt ett par dagar, åker ut till sitt sommarställe. Nej, köper han lite parmaskinka och flaska vin och åker hem till sin fru. Vad heter hans fru?
Gullan.
Nästan. Elisabeth. Kallas för Ebba. Åker hem med flaska vin och lite parmaskinka och så ställer han sin plats till förfogande. Och det blir, alltså det är en jättegrej.
Ja, smart gjort.
Ja, precis. Att så här, okej, då får vi se då. Liksom. Vill inte att jag ska vara kvar här? Alltså det här är 98.
Men förlåt, bara parmaskinka står sig ändå lite på. Ja. För det tycker jag är snarare. Hans Cavalli kommit hem till sin fru.
Ja,
parmaskinka. Som säkert heter Ulla.
Ja.
Så hade ju man tänkt, ja, parmaskinka. såklart.
Såklart. Ja, men det gör man inte här.
Nej, gör man inte. Men,
han är sammansatt man, Göran Johansson. Under den här tiden då, de här 10 dagarna, när han har sin plats till förfogande och han är hemma och liksom, vad ska man säga, alltså där står ju liksom, där står det still, alltså så här, vad, fan, hur, vad ska hända nu liksom? Under den tiden så skriver Camilla Lindberg en ny debattartikel där hon ytterligare trycker på. Hon pratar om maktfullkomliga manschauvinister. Det får vara nog med goa gubbar som håller varandra bakom ryggen. Hon pratar om tystnadskultur. Hon jämför Göran Johansson med solkungen, alltså Ludvig den 14:e. Alltså det är liksom öppet, alltså det är öppet krig. Hon pratar om härskarteknik till fulländning och sådär. Alltså hon trycker verkligen på. Göran Johansson mår helt dåligt över det här. Han säger att han ibland var tvungen att ta, han bara, då tog jag spårvagnen för att se om folk ville titta mig i ögonen när jag, jag måste se om de kommer jag aldrig komma tillbaka? För om opinionen är så här, nej nu får det vara nog, då får han gå tillbaka till SKF liksom.
Då tar jag vagnen och då ser jag på folk om de tittar in i ansiktet och det är som vanligt eller om de tittar i golvet. Det är ganska bra vädermätare och den är god att ha.
Är det någon gång de har tittat i golvet då?
Nej, inte, då kan jag påminna mig. Gud vad tvärtom. Vad många som kom fram och kommentera. Bryr det inte.
Var det även tjejer då?
Ja, det var det. De som kunde se igenom vad det egentligen handlade om.
Det är också bara en parentes lite intressant som jag tänker med de här starka männen. För de förutsätter ju att alla är intresserade av dem när de åker spårvagn.
Ja.
Alltså de åker spårvagn för att se om andra tittar på honom. Det är ju inte så att alla bryr sig, tänker jag.
Fast jag tror att i det här fallet, alltså Göran Johansson var ju otroligt stor. Alltså 98, han är nästan på toppen.
Men fattar vad jag menar då? Man ska ha lite självförtroende för att tycka att allting kretsar kring...
Eller ja, jag tror att det stämmer i alla fall. I alla fall då. Så nu är det liksom, hon har kört ytterligare en debattartikel. Han har ställt sin plats i förfogande. Allt hänger fortfarande i luften. Och då börjar då det strömma in. Alltså vad tycker inom Socialdemokraterna? Vad tycker studiecirklarna? Vad tycker facken? Vad tycker verkstadsklubbarna? Partiföreningarna? Och då kommer det in då massa fax och hur de ska ta ställning då. Det är väl det här som kommer fälla avgörandet liksom. Och alla enhälligt försvara Göran Johansson.
Mm.
Alltså enhälligt och massa kvinnor också i det här som också så här, alltså Carolina Lindberg är fel ute. Och han är ju oerhört populär här, Göran Johansson. Som, det görs sådana sommarundersökningar från Göteborgs universitet. Och han är ju topp däremot alltså, sen de mätningarna startade. Man pratar om den här Göran Johansson-effekten som var att sossarna i Göteborg fick så mycket mer röster i kommunvalet och sen röstade folk på Moderaterna i riksdagsvalet för att han var så oerhört...
Det var personval nästan.
Alltså i kommunvalet 2006 fick sossarna 7,1% mer i Göteborg än i riksdagen till exempel, vilket är en, alltså det är en stor siffra liksom. Göran Johansson stannar och här har han också den här liksom retoriska finessen som vi var inne på lite innan, att då när han ska förklara då så här, men okej, nu har jag fått det här stödet. Jag tog beslutet att stanna. Då säger han att det gjorde jag i samspråk med min fru Elisabeth. Vi pratar alltid om viktiga beslut tillsammans. Ja. Och jag gör ingenting utan att vi är överens. Alltså en kvinna då naturligtvis. Liksom. Jag har snackat med Ann-Sofie Hermansson som jobbade nära Göran Johansson.
Också. Har du gjort det? Ja. Eller, det är hon som är sopåkare idag.
Sopåkare idag, ja. Också en kontroversiell person. Men hon jobbade för, eller man ska säga, bredvid Göran Johansson under den personen. Sen blev hon... Det var en emellan då att Göran Johansson slutade som KSO, så var det Anneli Hultén. Sen var, så hon har också varit KSO i Göteborg. Och hon är ju kvinna då, så jag tänkte bara, men jag förstår att det här inte är en neutral röst riktigt, men om hon bara kan berätta lite om hur det var att jobba med Göran Johansson som kvinna då.
Han kunde bli lite kolerisk, om man säger så. Han, han hade snabbt till känslorna, eller vad man ska säga. Om man var glad, om man var förbannad liksom. Så att vi rök ihop fler gånger än vad som typ var rimligt. Men... i den meningen, apropå det här att han kunde bli förbannad och man kunde ryka ihop och sådär, liksom, det var ju ingenting som särskilt drabbade mig eller de kvinnorna runt omkring. Det drabbade, kan man säga, ganska många män också, i ärlighetens namn. Så det tycker jag egentligen är orättvist att det läggs på den bogen. Sen kan man ju tycka att det är ett gammalmodigt sätt och man ska inte vara så där kolerisk och så. Jo, men däremot kan jag ju se att det fanns strukturer där man också ville, ja, det är klart att det fanns sådana som inte gillade göra och som gärna ville se liksom ett annat sorts ledarskap och hade idéer om det. Liksom. Det var nog inte bara kvinnor det. Det fanns även män som var intresserade av det och den soppan, det går fan inte att reda ut så här. 100 år senare. Liksom. Men jag tycker att det beror orättvist att det hamnar i den kategorin. Som alltså, sagt, han var inte felfri. Men jag har aldrig drabbats av något som skulle ha med att jag var kvinna att göra. Jag kunde få utskällningar utav alla möjliga olika slag. Men det handlade aldrig om det. Nej. Sen som sagt så var han ju. Han var ju inte perfekt liksom, alla gånger liksom, heller. Och det drabbade naturligtvis även de kvinnorna som inte höll med honom, eller vad man ska säga. Nej. Det drabbade de som höll med honom också faktiskt. Men jag tycker att det har varit... jag håller inte med om det. Nej. Men som sagt, det är ju jag det.
Minns du hur han tog det då?
Det var ord och inga visor. Och det var väldigt, han tog det väldigt hårt. Så tror jag att det var. Och jag vet inte om det någonsin precis läkte heller egentligen. Det gör inte alltid det. Allting går inte över typ. Liksom. Han kände sig knivhuggen där. Liksom. Så var det. Det är lite kul med Göran. Liksom, för han hade liksom bra kompisar i Nolin Pekul. Han hade kompisar i sådana som... Mm. Alltså ganska starka kvinnor som kunde vara ena, slänga käft med han, förstår du? Mm. Det hade han inga problem med. Han blev mest arg på sådana som blev typ var rädd för han.
Och det här säger Göran själv då i en radiodokumentär när han får liksom bemöta den här kritiken, vilket är liksom ett kul sätt att försvara sig på. Så här, det var även män som avgick. Alltså det var inte bara kvinnor som avgick i min ärlighet, det var män också.
Alla. Alltså,
jag var väl lika illa omtyckt av män.
Liksom. Jag vet varför de avgått. Jag har min syn på det. Men jag har aldrig valt att gå in i detalj, för jag gillar inte att prata om personer, det och det. Det blir så konstigt. Men jag tycker jag känner ingen personlig ångest för vad som hände. Och det handlar inte om kön. Det är killar som också har avgått. Men de har inte fått en uppmärksamhet kanske mer än några. Utan det är helt andra saker. Det har inte ett dugg med kön att göra. Men man gjorde det till en könsfråga. Men det var det inte.
Men det var ju... Han hatade det att det blev en fråga om kön. Liksom. Han bara, så fan... Jag
skitsamma att de tyckte att han var kolerisk.
Ja, men så här, och det kan man ändå fatta typ att... Det gör ju frågan, det blir frågan får en annan laddning om det blir såklart. Att man är en sexist och, eller om man bara är en stark ledare.
Det är så lätt också att anklaga folk, den anklagelsen är så svår att värja sig mot.
Ja, och det säger man så fort jag kritiserar en kvinna, då är kritiken alltid, då kan de alltid säga att den kritiken är för att du är manschauvinist. Mm. Då får det alltid den stämpeln liksom. Det måste gå att kritisera någon utan att det att det blir så helt enkelt. Mm. Ett annat bråk då, det är att när det stormar kring Göran Johansson, det är när de ska lägga ner, hur fan säger man, amfibieregementet i Göteborg. Mm. Då är det Göran Persson och Leni Björklund, försvarsministern. De bestämmer så här, okej, nu lägger vi ner det regementet, och så är det någon så här helikopterskvadron i Göteborg också. Och det är ju, dels är det arbetstillfällen för Göran Johansson, men också är det ju då, det är ju de som skyddar hamnen. Och hamnen är det ju alltså en av Europas största hamnar. Så han vill ha till varje pris, så här, vi måste ju skydda den liksom. Så det blir en oerhörd känslig fråga för Göran Johansson. Och då sitter ju han, Göran Johansson, sitter ju med i verkställande utskottet, alltså sossarnas högsta organ liksom. Det är där alla beslut fattas. Och då åker han upp dit till Stockholm som han hatar. Vad är det bästa med Stockholm enligt Göran Johansson?
Tåget till Göteborg.
Tågen till Göteborg, ja. Då åker han upp dit och så vill han ju prata med Göran Persson då och Leni Björklund, så här, vi måste ju snacka om det här, alltså ni kan inte lägga ner det. Och Göran Persson vägrar träffa honom och hon vägrar träffa honom, han får inte ens ett möte med dem. Så då, och det har han berättat efteråt så här, att han drömde om dem på nätterna, han kunde vakna alldeles kallsvett och tänka på Göran Persson och Leni Björklund, han var alltså fruktansvärt irriterad på dem. Men så åker han upp till verkställande utskottet och då skäller han ut Göran Persson efter noter då, ställer sig upp, håller ett tal och alltså fullkomligt, ja men folk som har hört det här mötet och säga att det var hårda tag liksom. En rejäl avhyvling. Och här händer ju någonting, för här möts ju två starka män, alltså Göran Johansson och en annan Göran då, Göran Persson. Då har det här talet, liksom den situationen som uppstår, har då återberättats på det här sättet, att Göran säger då, jag känner mig maktlös, det här är en enmansshow, alltså Göran Persson. Varför ska jag åka upp hit när ingen lyssnar på mig? Och så har han den här långa utläggningen som är hård mot Göran Persson. När han är klar blir det tyst i rummet. Alla tittar på Göran Persson som lugnt säger, jaha, då tar vi lunch. Och Göran Johansson förlät ju aldrig Göran Persson för det. Så han hoppar av verkställande utskottet, vilket får lite konsekvens, för att då har inte Göteborg någon direktlina in i VU längre och sådär. Han bara, skiter det. Vad fan ska jag upp dit? Då skiter jag det. Liksom. Han får ju såklart massa möjligheter att gå in i rikspolitiken. Alltså, han skulle ju utan problem kunna ta sig in där då. Men blir ju trogen då Göteborg hela tiden. Alltså han håller sig kvar som KSO. 2008 väljer Göran då att sluta som KSO. Han har ju hotat då, alltså den här gången han hotar med att, alltså han har gjort det flera gånger att så här, han ställer sin plats, alltså då skiter det. Det var ju liksom ett sätt för honom att så här, okej, men när det väl kommer till kritan, nu ska ni ha det då liksom. Men nu gör han det på allvar. Nu slipper jag allt kött, säger han. Han pratar om kantarellplockning vid sin stuga då. Han pratar om alla semestrar han ska göra med Elisabeth, att han ska vara ledig. Tänk att om jag skulle kunna gå och handla utan att först titta i almanackan, säger han. Komma hem i vanlig tid. Och så pratar han då väldigt mycket om sin tid på landet. Då. Han har ett landställe utanför Hålanda, som är en bit norr om Göteborg. Jag tyckte det var en fin beskrivning då när han ska försöka liksom prata om hur mycket han trivs där då. Dit tar jag aldrig med mig en kommunal handling. Så. Jag lägger en patiens och dricker en whisky. Tänk att få göra en kantarellsmörgås med riktigt god gräddstuvning. Så här, trisan där uppe. 2014 dör Göran Johansson. Då är det efter en längre tids sjukdom. Jag tänkte vi kan avsluta med en fin bild från begravningen. Och så låter vi Göran Johansson själv prata lite om. Han var ju känd för sina visioner. Att han kan få prata lite om vilka visioner han hade för Göteborg. På begravningen håller Ingvar Carlsson tal och Ann-Sofie Hermansson gjorde också det. Och hon sa en del mysiga saker. Jag tänkte att jag har liksom det talet här. Jag tyckte det var så fint. Politiken var viktig i Görans liv, men viktigast var alltid Elisabeth, hans käraste Ebba. Du förstår, soffan. Jag bestämmer ingenting utan att ha rådgjort med Ebba först. Och så var det. Nu är Elisabeth en särdeles klok människa som med såväl tålamod som kärlek fick ihop livet med Göran utanför politiken utan allt för stort kaos. Jag tänker mer än en gång att, herregud, om det hände Elisabeth någonting, hur skulle Göran klara det? Nu blev det inte så. Göran gick i förväg. Men jag hade önskat honom många fler år utanför den politiska hetluften med sin Ebba. Göran var stolt över sitt Göteborg. Operan, Norra Älvstranden, Universium och så förstås hans älskade Liseberg. Men ändå mer stolt var han över sina barn. Med Erik var det inga konstigheter. Där kunde han öppet visa sin stolthet bland oss som jobbade med honom när han berättade om hur Erik grejade med huset eller vad han gjorde på sitt jobb. Med Anna var det ju alltid mer komplicerat i och med att bägge två alltid dragit stenhårda gränser för att inte släktskapet skulle ses som fördelar i politiken. Men ibland, när en pappas stolthet över dottern behövde få utlopp, då kunde han klampa in på mitt rum med en belåten min och slänga ett papper på mitt skrivbord. Läs det här, kunde han säga innan han klampade ut igen. Då var det ett ideologiskt välformulerat yrkande som Anna skrivit i egenskap av sitt dåvarande uppdrag som ordförande i SDN Bergsjön. Och det blev undertecknad som politisk sekreterare som fick glädja sig åt den stoltheten. En sån här dag tycker jag att man kan berätta det. När Anna ringde och sa att Göran somnat in tänkte jag att det i alla fall var roligt att han fick uppleva att hon blev statsråd i Stefan Löfvens regering. Att han fick känna den stoltheten en sista gång. Men det fanns en annan kvinna som var viktig i Görans liv. Ibland när han var som mest stressad kunde man höra honom ropa inifrån rummet. Ebba! Jag menar Elisabeth! Eller nej, jag menar Britt-Marie! Då var det Görans fantastiska assistent Britt-Marie Reinholdsson han menade. Britt-Marie som är oändligt tålamod och stor kärlek och ordning på Göran på jobbet. Hon hade också en särskild plats i Görans hjärta. En gång sa Göran att soffan, du ska passa dig för dem som vill kindpussas hela tiden. Han menade att jag inte skulle blanda ihop min person med mitt uppdrag eller min tillfälliga makt. Om det var något Göran aldrig gjorde så var det detta. Han må ha kallats Göteborgs starke man, men han glömde aldrig var han kom ifrån eller vilka han företrädde. Allt i göteborgarna, aldrig systemet. Ni hörde ju där då att han, när han var liten, hade sagt att han ville att det skulle vara änglar då som skulle dekorera hans kista. Så blev det inte. Men när begravningen var slut så reste sig Stig Fredriksson, Thomas Wernersson, Ruben Svensson, Tord Holmgren, Jerry Karlsson och Tobias Nilsson och tog varsitt rejält grepp om kistan och bar den ut till begravningsplatsen.
Stommen av 82-laget.
2014 dog han då, 69 år gammal. Stort tack!
Tack!
Tack! det som har förändrats tycker jag, det är att då längtar man efter saker, att saker skulle inträffa. Idag känner jag att vi pratar väldigt mycket om det som inte får inträffa. Miljöförstöring är en sån fråga. Arbetslöshet. Alltså vi har så många drömmar av bara det, bara det inte inträffar. Det blir något form av mental försyn, icke-drömmar. Efter vi upplevde de goda 50-talet och det, så tror jag vi hade mer längtan av som skulle inträffa. Och det tror jag skett en ganska stark förändring. Jag brukar säga att jag tycker att barnen ska skratta i Göteborg. Ja, hur då, säger man då, va? Det är en vision, de skrattar inte imorgon. Men det är ett mål tycker jag, va? Och har man det mål kan man ju tänka på när man fattar små enkla beslut också. Men idag ska man ju svara på frågor precis när allting ska inträffa. Man vågar ju knappt ha en vision. Ja, min vision för Göteborg är att barnen skrattar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.